Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag i våran studio fått in en väldigt trevlig och gammal vän. Välkommen Susanne Rånström.
Tack Ann.
Mycket gammal, eller hur?
Ja, mycket gammal.
Ja, vi försökte innan inspelningen försöka komma ihåg olika år. Numera så är det svårt att komma ihåg. Vet du vilket år du och jag träffades första gången?
Ja, alltså inom politiken så var det 94.
Ja, men innan dess träffades vi faktiskt.
Ja, och det måste ha varit 88.
Ja, och jag tror att det var 86, 87, 88, någonting sånt. För då byggdes det nya Björkbackens sjukhem, tror jag det heter på den tiden, va?
Det var faktiskt 86 träffades
86,
vi.
86, just
ja,
det.
Därför att nu var det återigen det här man hänger upp saker på sina barn.
Ja.
Min dotter var 2 år och jag ville inte att hon skulle börja på förskolan nämligen.
Och min dotter trodde jag var 1 år, tänkte hon var inte 3 år. För då vickade jag också, för innan dess hade jag jobbat ganska mycket i skolan som vikarierad som lärare i Tyresö skolor. Men när min dotter föddes så gick jag på nätterna och jobbade natt på Björkbackens vårdhem, eller vad heter det? Sjukhem.
Sjukhem var det då?
Ja, sjukhem. Mm. Och det var som ett L med 2 avdelningar. En för, som vi då sa, senila, ja, tror jag vi sa.
Ja.
Och en som...
Inte omöjligt.
Ja. Alla ord har ändrats.
Så vanligt sjuka.
Och vanligt sjuka. Och där jobbade du också på nätterna.
Mm, helt rätt. Ja. Jag hade ett vikariat där under typ ett år kanske. Ja.
Och du har hela ditt liv jobbat med äldreomsorg kan man säga, va?
Ja, man kan väl säga det är det enda jag kan, brukar jag säga.
Ja.
Det är att jag jobbar med äldre. Jag jobbar faktiskt på Södersjukhuset från början på en mag- och tarmavdelning.
Okej. Okay.
Som vårdbiträde. Och sedan så insåg jag att det kunde jag inte fortsätta med hela livet. Det var ganska jobbigt jobb.
Alltså,
fast otroligt roligt tycker jag fortfarande att det var ett av de roligaste jobben jag haft. Att jobba nära människor. Sedan så småningom så insåg jag att man kanske skulle plugga in gymnasiet. För det hade inte jag gjort. Jag hoppade av skolan när jag var ganska skoltrött.
Ja.
Så då pluggade jag in gymnasiet. Och så sökte jag... till någonting som hette en gruppledarutbildning inom hemtjänsten som var inne i stan på 1 år som var oerhört bra tycker jag att det var. Och så då jobbade jag som gruppledare inom hemtjänsten något år.
För på den här tiden, jag var ju också inne i vården, då gick man liksom en vecka gick man och lärde sig bli sjukvårdsbiträde. Eller liksom, och även när man skulle jobba inom typ hemtjänsten eller någonting sånt. Det var väldigt korta utbildningar.
Ja, men det fanns blandade faktiskt.
Ja, det fanns det.
Jag gick en vårdbiträdesutbildning på 1 år.
Alltså fanns det då?
Ja.
Men det var det som var så fascinerande.
Direkt efter 9:an.
Ja, att man kunde hoppa in så väldigt lätt inom vårdyrkena då.
Ja. Men det är ju tyvärr är det nästan likadant idag.
Ja.
Att jobba som vikarie eller som
timanställd.
Timanställd, ja.
För det var jag. Jag var aldrig fast någonstans.
Nej. Du kan ju nästan inte få en fast tjänst om du inte har en utbildning idag.
Nej, ja, men det är bra.
Mm.
För jag tänkte på det, att det, vilken skillnad det var. Mm. För även här då på Björkbackens sjukhem, då skulle jag egentligen bara ägna mig åt mata, byta, alltså såna här enkla saker. Jag hade ju noll att göra med något medicinskt.
Nej, just det. Nej. Just det.
Mm. Men alltså idag som sjukvårdsbiträde så gör man, eller undersköterska, då gör man mycket mer.
Undersköterska idag, ja. Den kompetensen ska ju vara högre så att säga. Problemet idag är ju att man har olika undersköterskeutbildningar så man blir olika duktig på sitt jobb kan man säga.
Oj, ja.
Och det finns ju en kritik i det nationellt också att utbildningarna inte ser likadana ut.
Mm. Om vi backar sen, när kom du till Tyresö?
Jag flyttade till Tyresö 75.
75?
Ja.
Vad hamnade du och din man då?
Vi hyrde ett atriumhus ihop med ett annat par som hade en liten pojk.
Mm.
Vi hade inga barn. Så det var på 2 år. Så vi bodde som ett litet kollektiv kan man säga. Uppe i Krusbubbla.
Ja, för det var där dina barn har växt upp,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Precis, så är det.
Och sen har ni flyttat.
Sen har vi flyttat lite närmare centrum.
Ja. Ja. Men du fortsatte sen alltså med... Du blir liksom chef inom äldreomsorgen. För du jobbade själv ett tag då som Var du undersköterska när du jobbade på Björkbacken då? Eller vad var det?
Nej, då var jag vårdbiträde.
Du var också vårdbiträde, ja.
Men sen så insåg jag ju att jag ville göra något mer. Så då utbildade jag mig till socialhögskolan helt enkelt. Och blev då biståndsanläggare heter det idag. Men den utbildningen då kunde man ju välja olika inriktningar och så vidare. Ja. Så då blev jag chef över först hemtjänst och sen lite äldreboenden och lite gruppboenden. Och,
ja, för att du har haft en, så länge jag har känt dig, och det var det vi pratade om innan, när vi lärde känna varandra första gången. Mm. Kom du ihåg när vi träffades efter att vi hade jobbat natt då? För jag vet vem du var då. Ja. Därför, du hade en kompis som heter Inger också,
ja,
som jag lärde känna också väldigt bra. Men sen träffades vi inom politiken. Mm. Liksom, vad ska man säga, vi var så här unga, arga, ville massa saker.
Mm. Vet du, vad kul det var.
Ja, vad kul det var. Kom du ihåg var vi träffades?
Jo, på ett, måste du ha varit på ett arbetarkommunmöte?
Nej, det var ju nere i Alby.
Var det i Alby?
Kom du inte ihåg det? Det var ju det som var grejen förut. Dagen innan första maj, för du och jag har ju varit aktiva socialdemokrater. På den tiden, och då pratade vi alltså typ 93, 94, 95, jag kommer inte exakt ihåg när. Då hade ju Socialdemokraterna även hand om brasan på valborgsmässafton.
Ja, men nu vet jag. Ja. Nu kommer jag ihåg.
Då stod du i en stuga och fixade ärtshoppa.
Ja, det är helt rätt. Ärtshoppa om lite push, tror jag.
Ja, det var så. För vi jobbade ju allihopa. Vi var ju säkert 50-100 personer som sålde lotter och höll på med fackeltåg och sånt. Och jag var en av de här som mammorna som hade på sig såna här västar. Eller jackor var det. Det var ju någon slags
brandvakt, va?
Ja, brandvakt. Plus att vi skulle hålla koll på ungdomarna. Så vi var föräldravandrare. Vi fick låna deras jackor för att när alla gick hem från den här brasan, då kom ungdomarna dit och satte sig i backen. Vad tid är
det? Ja, det var kul.
Ja. För du engagerade dig i Socialdemokraterna. Varför då?
Det var egentligen en gammal medlem, han var inte så gammal då, Arne Dahlberg uppe i Krusboda.
Den gamla målarmästaren.
Den gamla målarmästaren.
Som var ordförande i målarfacket.
Just det. Mm. Han stod utanför Krusboda affären och pratade med folk.
Ja.
Och då hade jag jättemånga åsikter, plus att jag då kände Inger som precis hade gått med i partiet.
Ja, och nu vilken Inger pratar vi om?
Inger Hellbom Hoffman.
Just precis.
Ja, och då tyckte han att du verkar ju ha väldigt mycket åsikter, sa han till mig. Och sådär. Mm. Varför är du inte med? Nej, jag vill inte vara politiskt aktiv. Och sådär.
Och det är så, men man ofta börjar, eller hur?
Ja.
Man vill någonting.
Ja, och då så, ja. Men det gick ganska snabbt, så tänkte jag, jag går väl med i det här partiet då. för vad jag tyckte politiskt, det var ganska klart. Så att det var ju lätt att välja, så att säga, att jag skulle gå med.
Och på den tiden, då var Socialdemokraterna en majoritet i Tyresö.
Just det.
Vilka var kommunalråd på den tiden?
Det var ju Anders Linder, Birgitta Lönegård och Lars Eriksson.
Ja, och Birgitta Lönegård var ordförande i kommunstyrelsen.
Just det, det är helt rätt.
Och då gick jag också med. Mm. Det var då så vi träffades.
Ja.
Då var ju sossarna majoritet och fick bestämma. Ja. Vilken nämnd, för det är ofta så när man går med att man blir erbjuden att sitta i någon nämnd för att lära sig.
Mm. Alltså det var ju så här att jag fick ju börja med att dela den fina tidningen.
Ja, det är
Tyresö Nyheter. På det den var mitt första uppdrag.
Jag vet. Bara så ni hör, går ni med i sossarna får ni dela tidningar. Ja. Det är mycket bra för att man motionerar samtidigt.
Det var väldigt, väldigt bra tycker jag. För jag delar i mitt närområde uppe i Krusboda, så jag kunde prata med folk då samtidigt. Mitt andra uppdrag var faktiskt att dela ut valsedlarna 94.
Ja.
Sist stod jag i föräldraskolan fram till 8 på kvällen, eller hur det nu var.
Ja.
Och det var jättekallt, kom jag ihåg. Sen blev jag med i socialnämnden.
Ja.
Tidigare var ju socialnämnden såg annorlunda ut mot...
Just det, du hamnade direkt i socialnämnden.
Ja, på en gång.
När du och jag började då aktivt och vi kämpade på, då förlorade sossarna valet. Sen var det 20 år alliansstyre. När vi blev aktiva. Så att det var ju, innan dess så var det faktiskt, var man med och påverkade mer. För det tyckte jag var väldigt tråkigt sen. För att du blev ju gruppledare, heter det, i socialnämnden.
Ja, men riktigt.
Och jag blev gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Så vi ledde ju liksom oppositionen.
Mm.
Jag tror att jag la 20 motioner eller någonting under tiden. Jag fick inte igenom någonting.
Nej, men så är det, livet.
Fast man hade skrivit fantastiskt bra motioner. Jag fick igenom 2 motioner faktiskt. Det ena var om skrotbilar och det andra var om parkbänkar. Men ingenting som jag la om skolan kom igenom.
Och vi fick heller inte igenom det här med att vi ville ha ett fik för gubbarna som...
Nej.
Som satt ute. Kommer ihåg hur
vad
arga folk var på oss. Och vi tyckte vi var jättekloka.
Ja, och det tycker jag fortfarande är en väldigt bra förslag.
Absolut.
Det här med att på den tiden, då hade vi ett gäng A-lagare i Tyresö som fick hänga utanför centrum. För centrum hade ju liksom blivit så fint. Och då låg de i backen och ingenstans var de välkomna. Nej. Och då hade man i Danmark och många andra länder liksom, vad ska man säga... Ölcaféer.
Ja, man portade inte gubbarna helt
enkelt. De fick vara inomhus någonstans i alla fall. Ja. Där man tog hand om dem.
Ja, men precis.
Ja. Men där fick vi skäll.
Där fick vi.
Ja, men den här tiden, för då var socialnämnden, det var inte bara liksom sociala frågor, det vill säga socialhjälp eller bidrag och sånt. Eller narkomaner, utan det var även äldre.
Ja, äldre och funktionshindrade och sociala frågor i allt i ett.
Allt i ett, ja. Mm. Så du spände vid hela det området.
Just det.
Och du satt i den nämnden nästan i 20 år, va?
Jag satt där väldigt länge, ja.
Ja.
Jag ska vara ärlig och säga, jag minns faktiskt inte riktigt. Jag skulle tro runt 2015 så kände jag plötsligt att nej, jag orkar inte vara... så aktiv längre.
Nej, för du hade ett hårt jobb, eller?
Ja, men,
tufft jobb.
Tufft jobb och det här att ständigt varje söndag sätta sig i soffan 3 och läsa handlingar till mig och Lasse på kvällen.
Mm.
För det var så.
Ja.
Om man skulle göra ett bra jobb. Och då kände jag, nej, men jag orkar inte det längre. Så då avsåg jag mig gruppledarjobbet helt enkelt. Men var kvar i fullmäktige. Det var det enda uppdraget jag hade några år.
För du har suttit i fullmäktige sedan 94?
Ja, precis.
Det är ganska länge.
Det är väldigt länge.
Nästan 30 år.
Ja, jag vet. Det var ju du som påminner mig.
Nästan. Men i fullmäktige är det ju med att man också ska gå upp och prata i de frågorna som man kan.
Ja.
Och du har varit uppe väldigt mycket just om äldrefrågor.
Mm.
För du har varit chef på ganska stora ställen.
Ja, det har jag varit.
Var har du varit chef någonstans?
Ja, bland annat har jag varit på Farsta sjukhem som det heter då. Numera är det bostadsområde. Jag har varit på, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, som ligger på Kungsholmen, 14 våningar högt. Inte 14 avdelningar var det inte, men det var typ 100 boenden. Jag har varit på Koppargården.
Ja!
Har jag varit.
Den beryktade Koppargården.
Ja, precis. Ja.
Och det tycker jag var schysst, Susanne, för att det var precis när Carema-skandalen bresserade och Dagens Nyheter fick pris för sitt avslöjande att de vägde blöjor. Mm. Mm. Och alla vi andra som inte fattar någonting tänkte vilka cyniska, elaka människor som till och med väger hur kissiga blöjorna får vara på gamla.
Just det.
Och då talade du om att så var det inte alls.
Nej.
Tyvärr så kom det aldrig fram. Nej. Så är fortfarande Carema-skandalen man vägde blöjor. Men vad var det för?
Man vägde blöjor för att man skulle ha rätt blöja på sig, eller inkontinensmedel som det heter. För att man inte ska ha några som hänger ner under knäna och dinglar för att de är felplacerade.
Mm.
Eller för att de läcker och så vidare. Så att det var enbart för...
Hur mycket man kissar helt enkelt.
Hur mycket man kissar, precis. Ja. Och i förhållande till sin vikt och storlek och så vidare.
Men det kom ju aldrig fram.
Nej, men det fanns faktiskt en kille som... Han skrev faktiskt en bok om Carema-skandalen, som det hette. Och där har han tagit upp det jag säger.
Ja.
Har han citerat mig.
Ja, därför att det var också så med Koppargården. För det vet jag... Alltså, jag tycker att de här diskussionerna kring vård och äldre blir så svartvita. Och nyanserna finns inte. Och jag då som då hade min mamma inne på Carema här i Tyresö. Jag höll med om allt de sa.
Ja.
Och Koppargården lät ju som det värsta stället i hela Sverige. Mm. Och då jobbade du där. Mm. Och du sa att nej, men så är det inte.
Det var ju så här att det var ju privat. Som sagt var Carema drev det. Sedan så det blev ju en massa konstiga saker runt omkring som gjorde att politiken helt enkelt sa vi måste ta tillbaka Koppargården nu omedelbart. Mm. Och det är ett fruktansvärt jobb att göra det. Så på inom loppet av 1,5 månad tror jag, så jag var egentligen chef för biståndsanläggarna i Hässelby-Vällingby. då. Och då så sa våran chef helt enkelt att eftersom att du har jobbat med boenden tidigare så tvångsplacerar vi dig där på Koppargården.
Och tar över det.
Och tar över det och i väntan på att vi anställer någon som ska driva det helt enkelt. Så då var jag där i, jag kommer inte ihåg faktiskt hur länge det var, men det var nog närmare ett år. Och jag säger fortfarande, Koppargården var definitivt inte värre än något annat ställe.
Nej, för det är väl lite grann det som jag tycker är jobbigt, ungefär som det här med nu under corona. Det låter ungefär som, vilka stenar har ni bott under, tänker jag. Har ni aldrig haft era föräldrar eller mor- och farföräldrar på ett boende? Hur svårt är det att fatta, till exempel, när man får hemtjänst? Att det är jättemånga människor som snurrar runt på ett schema. Det är ju inte en person som kommer, samma person dag ut och dag in. Nej. Utan det är schemor som folk har. Och väldigt många är timanställda på de här schemorna. Så att hemma hos en person snurrar en massa människor. Att smittan kom in till de som har hemtjänst var ju inte så konstigt där i början.
Nej.
Eller på ett boende när man har någon förälder eller annan som är dement. De går ju inte att låsa in.
Nej. Men sen kan jag ju tycka i och för sig att man skulle kunna varit snabbare.
Ja, men alltså, min grej, det är ungefär som, vi visste inte det här.
Nej.
Det måste ju det alla veta rätt. Om. Det tycker jag är den stora kritiken. Att Folkhälsomyndigheten nu idag säger, men vi visste inte hur det funkar inom äldre. Hur kunde de inte veta, tycker jag?
Ja, alltså, det finns ju boende som har klarat sig utan någonting.
Ja.
Som agerade direkt.
Ja.
Där man som chef helt enkelt förstod, vad gör vi när vi får magsjuka på avdelningarna? Jo, vi isolerar, och det gjorde man på många ställen. Jag har många kollegor som jobbar fortfarande och så där, som sa att nej, men det var inte så konstigt, för fortsätter man ha öppet och man har och personal som springer på olika avdelningar, bara det, varför isolerar man inte personalen som fick bara jobba på en avdelning till exempel?
Precis, det måste vara känt även innan, när det var vanlig flunsa, när det var någon annan konstig infektion.
Vinterkräksjukan är ett tydligt exempel på att är man snabb så kan man stoppa det som man aldrig får in på ett boende.
Nej.
Det handlar om kunskap och vågas. Ja.
Men för lite grann det tycker jag är har varit jobbigt nu när man har pratat om det här med pandemin och till exempel det här med att få en plats på ett boende. Mm. Jag som jobbade en gång i hemtjänsten när jag var 15 år och gick hem till folk som var pensionärer. Det var ju friska tanter och farbröder som behövde hjälp med lite städning och man kokade kaffe.
Mm.
Det var ju liksom inga sjuka människor som man gick hem till egentligen. Och att få plats på ett ålderdomshem för, det var ju ganska lätt. De var ju inte heller speciellt sjuka.
Nej.
Idag får man ju hemtjänst väldigt avancerad i hemmet. Man är ganska sjuk kan man vara.
Absolut.
7 gånger om dygnet. Och sen om man får ett boende. Det är inte du och jag som kan få ett boende fast vi är pensionärer. Och säga att nu vill jag ett boende. Så funkar det ju inte.
Nej.
Och då är ju människor väldigt sköra när de kommer in på ett boende. Och det behövs ju inte mycket baciller,
nej,
virus, för att man ska tippa över.
Nej, men så är det. Absolut.
Så det var inte så konstigt att man drabbades så hårt på äldreboende.
Nej.
Och som du säger, några då tog väldigt bra beslut och stängde.
Man kan ju se att det var ju april förra året som där det liksom gick upp i topp så att säga. Med både smittade och tyvärr avlidna.
Ja. Hur var det här i Tyresö då?
Tyresö har ju stämt ungefär likadant som med länet kan man säga. Men som det ser ut nu, och det vill jag verkligen framhålla, så sköter alla våra boende sig exemplariskt med att stoppa sjukan.
Nej, jag förstod det.
Ja.
Eran chefen för äldre- och omsorgsförvaltning, John Henriksson, sa ju det sist. Jag har inte gjort honom flera gånger.
Mm.
Att det var någon ny inflyttade som hade med sig.
Just det.
Och då är man duktig på det här.
Ja, man kan hantera på ett annat sätt. Och det är,
man behöver inte vara rädd.
Man behöver inte vara rädd, nej. Det tycker inte jag i alla fall.
Nej. För det har också varit så att vi har haft lediga platser för första gången någonsin, tror jag. Va?
Mm. Vi har haft, som sagt, våra lediga platser på flera av våra boenden. Men idag, eller igår ska jag säga.
Och när vi spelar in det här är de sista dagarna i mars.
Just det.
Mm.
Igår så fick vi information om, för vi hade nämnt igår, att det finns totalt sett bara 2 lediga platser att tillgå i kommunen just nu.
För att det har väl det som har hänt i kommunen. Vi har, alltså så länge jag hört dig i talarstolen, för jag har ju inte själv varit inblandad i de här frågorna förutom när mina föräldrar blev sjuka, så har ju man pratat hela tiden om vilken brist det har varit på platser i Tyresö. Ett tag hade vi något ställe i Skarpnäck där vi hyrde in oss, och vi hyrde in oss här och där. Alltså man fick inte ens plats. Medan nu, för första gången, så har man väl haft liksom, nu har vi byggt. Kommunen har byggt.
Vi har byggt, så nu så börjar vi hamna i fas, kan man säga.
Ja.
Under många, många år, vi har ju betalt vite till Socialstyrelsen för att vi inte har tillgodosett människors behov.
Det är så, va?
Ja.
Ja, för att man har rätt att få en plats
man
i sin...
Inom 3 månader.
Ja. Ja, och det har man inte kunnat.
Man har inte kunnat. Och Nej. Vi har ju köpt genom åren ganska mycket. Eller kommunen var tvungen att köpa platser i andra kommuner, helt enkelt. Dels så har vi ju kommit i kapp nu med Villa Fornudden bland annat.
Mm.
Och sedan så får vi ju ett till uppe i centrum nu. Som kommer till stånd nästa år.
Mm.
Tror jag det blir. Och sedan så håller vi på och ska bygga om Björkbacken. Det kommer ju inte bli så stort.
Nej.
Men det kommer ju bli ett centrum, för ett äldrecentrum.
Mm.
Där vi kommer ha platser och vi kommer ha andra aktiviteter i det huset.
Mm.
Så att... jag tycker att vi är på rätt väg nu.
Mm.
Så ska jag säga.
Du och jag skrev faktiskt en motion i fullmäktige. För att när min mamma hamnade på Björkbacken, då upptäckte jag för första gången i mitt liv att det är en backe upp till Björkbacken från centrum. Mm. Och att det är en backe ner när man går till centrum. Eller, och ännu värre är det om man går den vägen förbi, om man då rullar sin rullstol ner mot ICA, den vägen. Mm. Alltså åker ner, hissen ner. Åker mot ICAs uppfart till centrum. Att rulla sin mamma som kanske bara vägde 60 kilo. Och jag kanske också då vägde 70 kilo. Alltså jag höll knappt på upp henne i en rullstol den vägen. Och då la jag en motion. Och fick med, du och jag skrev den där tillsammans. Att jag tyckte ju någonstans att man bygger ett boende. Måste man ju kunna, när man bygger så här nära centrum. Ta sig på ett bra sätt. Mm. Det ska ju inte vara några hinder. Alltså, utan helst tyckte jag ju att det skulle vara en gång mellan Björkbackens centrum. Som går under alltihop och upp i en hiss i centrum. För då kan ju även de äldre, när det är vinter, när det regnar, när det är is. Det är ju liksom, det är inte så lätt att ta sig fast det ligger så nära.
Jag vet. Jag har själv haft mamma på Björkbacken och dragit rullstol.
Ja, visst är det tufft. För man vill gärna, för man frågar sig, vill du ner här och fika? Då vill hon ju helst till centrum.
Ja, det är hopplöst. Nej, jag bara skojar. Ja, men det är helt naturligt. Är man en person som är van vid att vara bland folk, så vill man ju fortsätta med det.
Fika och käka lunch i centrum.
Så vi åt ju mycket fika och mat.
Vilken väg tog du med rullstolen?
Jag blandade.
Klarar du ICA-backen?
ICA-backen, inte på slutet.
Nej, men fattig. Tänk då, dessutom var själv äldre och försöka få till det där.
Det värsta tycker jag egentligen är ju på vintern.
Ja.
När man kommer till sin mamma och hon säger att jag vill gå ut. Och man måste säga att tyvärr får du inte gå ut.
Nej, det går inte.
Nej, vi kan sätta dig utanför entrén.
Ja. För det tänker jag, det här, i och med att det jag själv har upplevt blir mina käpphästar. För jag kan inte bättre, jag kan inte alla frågor. För det var det heller jag inte gillade på Farmarstigen. För där hamnade min mamma också.
Mm.
Det heter Carema då.
Just det.
Vardagen nu. Mm. Att det var på en kulle.
Mm.
Och innan jag fattade bättre hade jag ju rullat ner min mamma till lägre. Jag fick inte upp henne.
Nej, men alltså jag... Tyvärr är det inte många som tänker på placeringen.
Nej.
Jag tänker... Jag tillbringar rätt mycket tid på Gotland, jag har ett hus där. Då har man då byggt stora fina hus, äldreboenden, som är långt ifrån bussen till exempel för personalen.
Ja.
Och som är liksom lite, du vet, lite ut på landet nästan.
Ja.
Va? Och då ska man gå kanske 1 kilometer till bussen 10 på kvällen när man slutar. Hur tänker man då?
Exakt sådana saker tycker jag är viktigt.
Mm.
Precis.
Så att, och vi har andra ställen här i kommunen som man har funderat på genom åren att bygga äldreboende på. Och då har jag alltid sagt så här, ja men vem ska dra de där rullstolarna?
Ja, precis. Och det nya stället nu som ligger alldeles, ja, vad ska man säga, det ligger ju det är den stora gruppen nere i centrum.
I vårdcentralen.
I vårdcentralen. Mm. Där ska, det är faktiskt på samma plan.
Ja.
Och jag hoppas, för att det är också en sån här grej som jag funderar på. att ta sig till vårdcentralen är livsfarligt. Vi har inga bra, alltså hela den här konstiga omställningen här i centrum. Mm. Om man då är gammal och rädd och ska ta sig över. Det finns inga schyssta vägar. Hur man
det är
ska...
lite knepigt.
Det är lite knepigt. Sånt är viktigt.
Ja, jag såg det igår när jag gick där.
Säger jag nu. För 2018, då efter 20 års alliansstyre, så sitter du för första gången i majoritet. Du är en makthavare, Susanne Rådström. Känner du som det?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Eller jag inser ju att det är så, ja, naturligtvis. Men jag tycker nog att det handlar väldigt mycket om att vi är tre partier som ska styra ihop och, ja, och ska få jämka ihop oss. Det är ju ett givande och tagande som man hamnar i. Som ibland är det jättebra och ibland så tycker man, eller jag i alla fall, att det kan vara... Men herregud, kan vi inte bara göra som jag säger? Jag kan ju det här. Men det är roligt, är det. Det är jätteroligt. Och vi, framför allt så tycker jag att vi har fått lite snurr på äldreomsorgen.
Ja, på vilket sätt? Tala om, nu får du använda sista 5-6 minuterna att tala om. Vad har ni gjort och vad tänker ni göra? Vad kommer Tyresöborna märka nu att det är ett nytt styre?
Jag tror att de kommer märka, om vi inte hade haft den här pandemin så hade de märkt att vi hade startat upp en träffpunkt.
Just det.
Ja, för äldre. Vi har en till på gång som så småningom i en annan stadsdel som jag inte kan säga nu, men vi har en till på gång. Vi har infört uppsökande verksamhet till vi har en uppsökare som ska söka upp äldre personer. Mm. Och berätta vad kommunen kan erbjuda.
Ni har satsat också på att nu är det inte en stor socialnämnd.
Nej, vi har en ren äldre- och funktionshindernämnd.
Det är istället för att, förut innan det var det allting tillsammans.
Ja, men precis.
Nu har man visat man att nu prioriterar vi de här frågorna.
Ja. Ja. Vi har, på snart den 14:e här så har ni ju någonting som heter...
Den 12:e.
Den 12:e, okej. Vad heter den nu då?
Ja, alltså egentligen är det ju, faktum är att det är inte mitt fel, utan det är John Henrikssons förtjänst, så ska jag säga. När han kom hit till studion och vi pratat, vi når ju faktiskt ut med radion till de som inte är så digitala. Alltså äldre människor har ju faktiskt en radio. Det fattar inte yngre människor att det finns radioapparater. Men vi som då har en radioapparat i köket når ju också till dem som inte kan läsa på kommunens hemsida. Och då kom han på att vi kanske ska börja ett program. Han tänkte En röst i natten, Jack Gilliam tror han heter.
Det var nämligen så här, han och jag satt och diskuterade utvecklingen av äldreomsorgen. För vi har sagt att det har hänt väldigt lite i Tyresö under många år.
Exakt.
Ja, och på något vis måste vi sätta Tyresö på kartan igen. Ja, liksom, digitaliseringen som har legat efter bland annat och sådär va. Mm. Och då så när vi satt med det här, och då så berättade jag för honom att jag har varit i Danmark. Mm. Och där har man ringer ett telefonnummer så får man hjälp som äldre. Och så blir man slussad på ett bra sätt. Man ska inte sitta ringa 20 samtal för att min dementa man liksom inte kan vara kvar hemma. Eller det händer något akut och sådär. Och då så sa John, ja men en röst i natten, vad säger du om det? Och då sa han, men det är skitbra, så jag, vi kör på det. Sen blir det lite annorlunda nu, men jag ser det här som
en start
till någonting som jag tror på jättemycket.
Ja. Och det vi kommer göra, vet du vad Susanne? Nej. Det blir ju röster i gryningen för alla som är morgonpigga. Är du morgonpigg?
Jag är extremt morgontrött.
För det är tydligen även John.
Men jag lovar, jag ska gå upp klockan 7 och lyssna.
Men vi tänkte också så här att blir det bra det här så ska vi också lägga kvällstider.
Ja.
Men vi måste ju dra igång det och se hur det funkar. För blir det bra, då är det lätt och kul att hålla på med. Mm. Men blir det jobbigt, det vill säga det händer, alltså folk bryr sig inte, då får vi ändra helt enkelt. Men vi kör direktsändning på måndagar mellan 7 och 8 på morgonen. Och dit får alla ringa in.
Ja. Och jag ser fram emot när det blir skymning. Och man kan ringa. För då ofta det är då man behöver lite hjälp på samtalspartner.
Ja. Ja. Och vi får se. Vi håller på här och tänker. Så att det ska bli jättekul. Men du ska tala om, vad är det mer som ni har tänkt att göra? Vad vill du och ni andra i styret när det gäller äldre i Tyresö. För de här frågorna kommer bara bli viktigare, viktigare och viktigare. Inte bara för att du och jag blir äldre.
Nej, men nu har jag räknat upp några utav de saker som är jätteviktiga.
Ja.
Och som måste utvecklas också. För man kan inte rusa på och göra för mycket på en gång.
Nej.
Helt enkelt, det funkar inte. Utan man måste ta ett steg i taget.
Ja.
Men sen har vi digitaliseringen. Vi håller på med nattkameror som ska komma igång innan sommaren.
Mm.
Och där har vi ju till exempel fått titta på många andra kommuner som har kommit så mycket längre. Där Tyresö har liksom inte har hänt ett smack på överhuvudtaget. Så det ser vi fram emot att man får välja. Ska jag ha en nattkamera eller ska jag ha en personal som kommer in och väcker mig? Eller att många ligger kvar och väntar på att nattpersonalen ska komma så att man ska kunna somna sen. Men har man en nattkamera som man vet... Men
då kan man ju bara vinka till nattkameran och säga att...
Man bara markerar liksom... Jag kan ju inte tekniken, men jag vet att det är ju inte så att det är någon kamera som folk ska stå och titta på med hela nätterna. Utan den indikerar ju liksom att det har hänt någonting i lägenheten eller inte hänt. Som jag själv skulle föredra, garanterat.
Ja, och sen har jag har ju pratat med dig privat ganska mycket. När mina föräldrar blev sjuka så pratade jag med dig. Och allt det här liksom, teknik och teknik, man vill ju ha mänsklig kontakt. Men det finns vissa saker som jag hoppas kommer, till exempel har jag pratat med min man om det här med. Så småningom ska vi skaffa oss en sån här modern toalett. Som tvättar in i baken samtidigt.
Just det,
perfekt. Man, men allt sånt här som skulle kunna göra att man känner bättre integritet. För när man då hamnar i liksom, man bör tänka till i god tid.
Kan man säga på Björkbacken har man ju tittat på man kanske inte talar om vad de heter, men ett märke som är speciellt utformat för äldre personer och personer med funktionshinder som är tänkt på att man ska kunna klara sig mycket, mycket bättre själv i badrummet.
Precis.
Och det tror jag är en sån här fin lösning på att man får behålla sin värdighet så långt det är möjligt.
Ja.
Och det kommer att kosta lite grann, men vi tror att det är ett framgångs... recept.
Jag tror faktiskt Japan som är ett väldigt renlighetsälskande folk som har haft väldigt mycket bad. De har ju såna här fantastiska toaletter som fixar till en.
Ja.
Så att man luktar gott efteråt.
Ja, precis.
Ja, men alltså såna grejer. Det är också kanske även vi som då inte har blivit så gamla så vi inte klarar oss själva kanske vi skaffa en sån bara för att det är bra. För sånt finns på tydligen på japanska hotell, hört talas om.
Yes, okay.
Jag har aldrig varit i Japan.
Nej,
jag har bort talas om det. Ja, här kommer vi in på viktiga saker. Ja, men vad kul. Jag tycker så här, vi kan väl fortsätta att berätta om vad som händer för de här äldrefrågorna. Och det här programmet vi gör nu som heter då Röster i gryningen, det kommer ligga ute på slingan sen. Så vi kommer ju ringa runt och intervjua. Och sen efter det programmet så kommer vi ofta lägga på något program som har att göra med ämnet. Så att när vi då gör ett program mellan 7 och 8, så klockan 8 så ska vi helst ha något program som också kan intressera någon som är äldre och ensam. Så att vi har en längre intervju kanske efteråt. För då kan John Henriksson och ni andra som sitter i nämnden berätta vad som händer. För de här frågorna berör inte bara de som är där. Det berör också alla anhöriga till de människorna.
Men absolut, absolut. Jag är egentligen ganska upprörd över det här med pandemin på det sättet att plötsligt så har folk förstått att vi är äldre personer och nu efter, jag menar vi som har jobbat med det här i många år har ju liksom verkligen tyckt att varför är inte de äldre viktiga?
Nej.
Och nu så plötsligt så upptäcker man att oj, vi har en massa äldre i landet och i kommunen och så vidare. Och det tycker jag är sorgligt att det har tagit så oerhört, att det har varit så svårt att förstå.
Men och det skulle vi kunna göra ett eget program om, Susanne Rånström, du och jag. För jag tror ju lite grann ungefär som oviljan att acceptera att man är äldre. Mm. Jag har ju nu gått i pension. Tror jag kallar mig för pensionär då?
Nej, jag vet.
Du har också
gått... Jag har bara slutat jobba.
Exakt. Jo, men också den här, vad ska man säga, den här insikten ramlar över en. Att okej, mitt yrkesliv är över. Mm. Nu håller jag på med något annat. Så att jag låtsas ju som att jag jobbar fast på annat sätt. Mm. Så det är också någon slags, vad ska man säga, någon slags ungdoms... På något sätt så tycker jag då att... ungdom är ett lyte som går över med åren. Det vill säga, alla i vår ålder har vi en gång varit unga. Och då kanske jag inte var den klokaste av alla kloka. Jag är klokare nu. Och den här, vad ska man säga, den här vurmen för unga, vackra människor. Det gör ju också att vi inte står för att vi är kloka och äldre. Och som Barbro Westerholm brukar säga, årsrika. Mm. Det var någon som sa att det sista tabut, det är döden.
Mm.
Att vi har på något sätt, vi har fjärmat oss så mycket från de här frågorna att vi vill inte ta i dem ens.
Nej.
Så att vi låtsas ju inte ens om vi blir äldre.
Nej, nej, och ja, du var helt rätt i det. Sen håller inte jag riktigt med om att man är så mycket klokare nu. Man är klok på andra sätt.
Jo, men jag tror faktiskt att man ja. I alla fall under ens levnad så är jag klokare idag än den 20 år. 20-årigan var ju mycket smartare och snabbare och roligare.
Men precis.
Och snyggare än den 60-plus-an.
Ja.
Men jag tror nog att jag kan... klokhet är någonting annat.
Jo, det visst 17 är det så, du har rätt i det. Men det ena förtar ju inte det andra,
nej, nej.
Så tänker jag egentligen.
Nej, det finns ju en balans i det.
Ja, ja.
Men balansen har ju varit till de ungas fördel.
Men vi kan ju bara titta i riksdagen hur det ser ut med åldersfördelning. Så.
Jag tror att PRO brukar säga, Kikki Tallberg, som är Tyresöbo, så hon att en tredjedel av de röstberättigade är pensionärer och liknande.
Tror jag stämmer.
Och sen är det ett fåtal i riksdagen som är pensionärer.
Mm. Helt rätt.
Mm. Så att de här frågorna är viktiga.
Ja, absolut.
Tack så mycket. Susanne Rånström som är vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden i Tyresö kommun. Mm. En väldigt stor makthavare, eller hur?
Tack all för att vi kommer.
Äntligen. Ja. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö och jag som pratat om äldre med Susanne heter Ann Sandin Lindgren.